Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Hade någon varit med mig så förstår jag ju så här, efterhand, då hade det inte tagit så lång tid innan vi hade åkt in. För att jag var riktigt risig. Och där konstaterar de ju ganska snabbt sen på akuten att nej, men du har ju diabetes.
Hallå, hallå, hej och välkomna till Vattnet går, din gravidpodd bland poddarna. Så kul att du hittat in just hit. Nina Campioni heter jag och jag är så tacksam över att just du är här. För, om vi ska vara ärliga, det finns ju ett gäng poddar där ute och det gör mig så otroligt stolt och glad att du har valt att lägga din tid just här hos mig. Tack för det. Och du, vet du vad? Tipsa gärna någon annan om podden eller skriv en härlig kommentar på din poddspelare. Vattnet går finns också som en populär mammagrupp på Facebook, så bli gärna medlem där och connecta med andra mammor och föräldrar, för tillsammans, ja det vet ni, då blir vi starkare, jajamän. Men nu ska inte jag babbla mer utan släppa fram veckans gäst som tagit sig hit till min studio i Stockholm ända från Norrköping. Madeleine Holmqvist är både yogainstruktör och marknadsföringskonsult och mamma till Bonnie 1,5 år. Dessutom är hon diabetiker. Och om det och en operation som kunde fått oerhört svåra komplikationer, det ska vi prata om nu. Med oss har vi också som vanligt fantastiska barnmorskan Gudrun Abascal. Välkomna ska ni vara.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to BOLLandBranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara BioOil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just BioOil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. BioOil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärrbristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. BioOil finns att köpa på apotek och på Lens, så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, BioOil.
Du var inte helt beredd på att bli gravid, eller hur?
Både och skulle jag säga. Vi hade ändå försökt ett tag. Men han blir lite stressade, tror jag.
Mm.
De som säger att man bara ska slappna av och tuta och köra, de... Ja, jag beundrar dem.
För att har inte varit i din situation.
Nej, precis. Ja, men jag och han blir ganska stressad. Jag tror att det blir en helt annan grej för oss kvinnor också varje månad. Det blir så definitivt när det inte blir någonting.
Mm.
Att jag hade jättesvårt att slappna av i det och känna att ja, men det kommer om det kommer.
Mm.
Men sen var det där klassiska att vi pratade igenom hur vi skulle förhålla oss till det hela, jag och min sambo, och jag insåg att det, men fortsätta som vi hade gjort kunde vi inte göra, för att det blev liksom ingenting romantiskt kring det hela, utan det. Bara press egentligen. Och det, ja, vi bestämde att vi helt enkelt skulle försöka få in lite mer romantik kring det hela egentligen. Alltså, vi bestämde att varannan månad så ska han ordna en dejt och varannan månad så är det mitt uppdrag. Just bara för att skifta fokuset lite.
Just det.
Och ja, det tog en dejt.
Hade ni dem då i samband med ägglossning? Det är så jäkla smart. Älskar det. Så jäkla bra idé alltså.
Ja, alltså sen är man ju ganska låst ändå. Alltså det är inte jättelänge du har ägglossning. Nej. Men det blev i alla fall... Ja, skifta fokus lite bort från
jättesmart.
Att bara göra barn.
Ja.
Och för mig hjälpte det att också se att det var någonting som vi skulle göra under en längre tid.
Mm.
Det var inte bara den här månaden som spelade någon roll.
Just det, ni har fler chanser. Och precis. Nästa gång är det min tur att testa.
Exakt. Alltså.
Men ni hade han aldrig gått så långt att ni behövde ta hjälp? Liksom.
Nej, det kan ha tagit kanske ett halvår.
Mm.
Och barnmorskan, det var bland de första sakerna hon frågade när vi kom in och skrev in oss och så här, om vi hade försökt länge. Och det tyckte ju jag då. Men hon tyckte det var fullt normalt.
Just det.
Mm. Så att, nej, det var nog nej, men egentligen ganska normalt.
Mm.
Men det är ju sällan man liksom hör om det där. Liksom, min bästa kompis, ja, men för henne tog det liksom en månad.
Just det.
Och sen har man andra aspekter att det tar liksom flera år. Och,
nej men precis, det är nog rätt vanligt att det är antingen pang på direkt eller så har man problem.
Precis.
Liksom, så. Medan det är ju väldigt vanligt, det här kan man ju fråga gudarna, men jag tror att det ligger medel är någon så här 4-5 månader.
Kan det säkert vara.
Nu ska jag inte svära på det. Vi frågar gudarna.
Ja.
Kan man säga hur många månader som är normalt att det tar för att bli gravid?
Jag vill inte kalla det för att om det vad som är normalt, men det finns ju statistik som det gör i våra liv om allting. Och då säger man att det tar 7 månader statistiskt sett. Och då räknar man från att det tog en månad till flera eller till ett år. För man säger att man agerar inte eller gör ingenting. Det ska gå ett år innan man börjar med utredning och så vidare. Men 7 månader är statistiken att det tar.
Anledningen till att jag i början där påstod att du inte var helt beredd på det var att du, när du fick veta att du var gravid så var det, kom det ändå som en överraskning.
Ja, men så? Det skulle jag säga. Mm. Jag hade ju under de här månaderna innan kollat upp direkt så fort man överhuvudtaget skulle kunna se någonting på test.
Ja.
Hade jag testat om jag var gravid. Vilket jag just den här gången lovade mig själv att jag inte skulle göra.
Mm.
Så jag gick kanske, egentligen var det nog bara ett par dagar över mensen, men jag hade inte ont i brösten, jag hade liksom inget sådant vanligt symptom. Det jag hade var att jag mådde lite illa en dag.
Mm.
Men då skulle jag upp hit till Stockholm och trodde att det var egentligen att det var åksjuk helt enkelt. Men då sa min kompis, men du är runt gravid ändå liksom.
Ja.
Det var jag.
Det var du.
Ja.
Hur kändes det då?
Ja, men det var både läskigt och jättekonstigt och fantastiskt på samma gång såklart. Vi hade ju verkligen velat det och kände jättetydligt att vi ville bli med barn. Det var en ganska överraskande längtan hos mig. Den kom väldigt plötsligt när jag träffade min sambo. Jag kände att men det är det jag vill ha barn med. Och skapa familj och leva livet med.
Men när man väl ändå står där med det där plusset i hand så blir man ju verkligen... Vad har vi gjort?
Liksom? Det är väldigt definitivt.
Ja, men så, vad gör vi nu?
Ja.
För det, man har ingen aning om vad som ska komma. Men man är ju väldigt medveten om att det är någonting som kommer förändra allt.
Exakt. Ja. Mm. Vems dejt var det då som lyckades, så att säga?
Det var min.
Det var din.
Det var min. Så att, ja.
Vad hade ni gjort då på dejten? Vill du avslöja detta?
Ja, det kan vi göra. Det var så, jag hade egentligen burit ner madrasser till vårt källarplan där vi har en öppen spis. Och så satt vi och... grillade marshmallows.
Ja, vad mysigt. Ja.
Och då tog vi faktiskt ett glas vin. Det kanske inte är jättebra som dejt när man ska försöka brygga vin. Men ja, det gjorde vi i alla fall.
Kanske det som gjorde att du slappnade
precis,
av.
Precis, exakt. Så att det var ju inte egentligen något jätteavancerat. Så.
Men, bara... men det där är också en viktig lärdom som kanske också kommer med åldern lite. Att... en dejt måste inte vara den här Hollywood, liksom, högt flygande, otroligt romantiska gesten.
Nej.
Utan viktiga är ju att liksom spendera mysig tid tillsammans.
Men
på
bara
något sätt. Och
göra...
lite överraska den andra med något annat som inte bara är en vardagskväll. Liksom.
Precis, det är väl just det, att bara göra någonting annat mot vad man brukar göra. Istället för att sitta liksom, i soffan och titta på tv så byter man scen lite.
Precis.
Och som du säger, jag tror inte att det behöver alls vara speciellt avancerat.
Nej.
Alla gånger.
Exakt. Faktiskt måste jag, en av våra mysigaste date nights var också så här, efter barnen hade somnat så satte vi oss på mattan på golvet och spelade backgammon och drack ett glas vin.
Ja.
Otroligt okomplicerat. Ja. Ingenting som behövde köpas eller fixas eller grejas eller vi behövde inte klä upp oss. Eller. Men det var bara så jäkla mysigt. Mm. Vi hade så kul.
Ja. Alltså det där är guld värt. Mm. Och speciellt när man har fått barnen sen att inte konstla till det utan faktiskt bara göra det väldigt enkelt.
Ja, verkligen. Ja. Se till att man connectar med varandra helt enkelt.
Precis.
Men du, vi ska från det också hoppa till, alltså från att du visste att du blev gravid också hoppa till en annan sak som har hänt i ditt liv, nämligen att du har diabetes.
Mm.
Hur upptäckte du det?
Jag tog min examen för ett par år sedan och bestämde att jag skulle, för att fira detta, ut och resa. Och det här sammanföll egentligen med att jag hade gått in i väggen ganska rejält. Jag förstod det nog inte riktigt då. Men reste iväg på egen hand. Det brukar folk alltid känna som, herregud, hur vågar du det? Mm. Men jag var fast besluten att jag ville inte vänta på någonting. Utan jag hade ingen pojkvän, jag hade ingen barn. Utan nu hade jag en stund i livet där det passade.
Mm.
Så jag drog iväg. Och kände väl någonstans att jag behövde fundera lite över hur jag levde mitt liv. Jag vet att jag satt på en strand där i Costa Rica och jag hade med mig tidningar och podcasts och allt sånt och det gick inte.
Mm.
Jag kunde liksom inte ta in intryck oavsett om det var liksom positiva eller glada eller liksom sånt som jag tyckte var kul. Det gick inte. Hjärnan var liksom bara helt... Jag kunde bara sitta och bara titta på vattnet. Liksom. Mm. Och då kände jag att nej, men nu behöver jag göra en förändring. Och en del av det var just... jag var ganska noga med kosten och motion. Och kände att nej, men jag behöver bli lite mer tillåtande. Men sen vartefter på den här resan så började jag må sämre och sämre. Och trodde till en början att det berodde på hög höjd. För jag var i Ecuador också.
Mm.
Och det var lite samma symptom. Det här att man blir andfådd.
Just det.
Trött i kroppen. Men det gick ju inte över. Så när jag kom till Aruba. Och det är ju väldigt icke hög höjd. Då kände jag att nu kan det inte annorlunda än något annat. Och då minns jag att jag skulle försöka göra lite frukost till mig själv där i den här lägenheten. Jag fick liksom sätta mig ner efter att jag hade liksom rört i gröten.
Wow.
För att det var... Hade någon varit med mig så förstår jag ju så här efterhand, då hade det inte tagit så lång tid innan vi hade åkt in. För att jag var riktigt risig.
Mm.
Och där konstaterade de ju ganska snabbt sen på akuten att nej, men du har ju diabetes.
Shit.
Och det, ja, det resulterade i en ganska stor livskris egentligen. Dels för att det också sammanstrålade liksom med min utmattning. Mm. Och det jag egentligen behövde var ju att ta det lite lugnare, ha lite ökade marginaler. Mm. Och helt plötsligt så har man en sjukdom i knät som innebär totalt det motsatta.
Ja.
Jag behövde vara ännu striktare med kosten. Jag behövde ha koll på någonting dygnet runt. Mm. Det var aldrig någonting jag kunde vila ifrån. Så att, det var riktigt, riktigt tufft.
Mm. Fy, fanken alltså. Och det här är då typ 1?
Typ 1,
diabetes. Är det något som går i släkten eller är det...
Ja, min morfar hade och min moster har. Mm. Däremot så säger man att det ska inte vara så genetiskt.
Nej, det har ju, för det har ju varit så... För min, vi har det jättemycket i vår släkt. Min pappa har det, min farfar hade det. Kusin, faster, många liksom. Och det har ju alltid varit stora rädslan. Mm. Och min mamma har ju varit liksom nästan lite panisk i det att liksom hur vi åt när vi var små. Vi fick aldrig socker. Fick liksom det. För det har ju verkligen varit så här, ni kommer få det. Mm. Det är liksom den stora, stora rädslan. Och så har jag ju känt, kanske inte jättemycket för mig, men nu för mina barn liksom. Men nu har det ju börjat ske en annan diskussion kring att det kanske inte är så himla genetiskt som man har trott.
Men jag förstår som så är typ 2-diabetes mycket mer genetiskt, vad ska man säga, ärftligt än vad typ 1 är. Men någonting finns det väl där i och med att det ändå finns i släkten. Och,
ja, precis, exakt.
Men till vilken grad, ingen aning. Men,
kunde du också, var du tvungen att åka hem i detta eller kunde du ändå resa vidare? Kunde du
men det var, jag var inne på min sista vecka egentligen.
Okay.
Men spenderade ju ett par dagar där på sjukhuset. Och nej, det blev inte så mycket resa kvar.
Nej.
Utan jag blev utskriven och så hade jag ett par dagar kvar på Aruba. Men egentligen vill man ju bara hem. Liksom.
Såklart.
Så. Men, ja, men det blev en vardag som... jag klarade av. Men det var väldigt mycket jag behövde sörja, tror jag. När man har ett helt annat liv framför sig. Så märkte jag att det var ganska mycket som jag faktiskt behövde få sörja. Och en del av det var faktiskt just graviditet och barn. Jag vet inte, jag har alltid varit så att vissa delar i livet så har man liksom gått och dragdrömt om ganska länge. Och just att föda barn var en sån grej för mig. Att okej, när jag är gravid då ska jag unna mig den där glassen. Och jag ska tillåta mig en helt annan livsstil. Mm. Och koppla av lite mer och bara
då kan man
njuta.
Få vara snäll mot sig själv på ett annat
precis.
Sätt.
Precis. Och har alltid varit ganska fascinerad av just själva liksom förlossningar och sådär. Men då när jag började läsa om graviditet och diabetes då, för framförallt så märkte man ju att jag framförallt skulle ha väldigt mycket mer kontakt med vården. Och just där och då så kändes det ganska, men ganska tufft, för att jag var väldigt känslig för att någon annan skulle komma in och liksom lägga någon värdering i hur jag levde mitt liv. Och det, lite indirekt blir det ju så när man har vårdkontakt som diabetiker. Men det var också så där, läste att det var väldigt många som gjorde kejsarsnitt som diabetiker. Och det var en jättesorg för mig. Jag vill absolut inte göra kejsarsnitt. Och jag tror att det var så viktigt för mig att få känna den sorgen och gå igenom det för att på andra sidan komma ut och, men, ja just det, men jag kan faktiskt få barn trots att jag har diabetes. Mm. Bara för liksom ett par generationer sedan så avrådde man diabetiker från att bli med barn för att det var så mycket risker och där är vi inte idag.
Just det.
Också sådär, ja det är många som gör kejsarsnitt men det är också lika många som föder vaginalt. Så då kan jag vara en av dem.
Och riskerna idag då liksom som man ser det, anledningen till att göra kejsarsnitt istället, vad är det då?
Alltså jag ska inte svära på att det här är rätt nu, men jag tror att det är så att i de flesta länen i Sverige så blir man igångsatt som diabetiker. Det är så att man får inte gå över tiden.
så är det så att man inte har, att förlossningen inte har satt igång innan sitt beräknade datum, så sätts man igång. Mm. Och då tror jag att många väljer att ta kejsarsnitt.
Okay, just det.
Istället för att bli igångsatta. Mm. Det är min tes. Men,
Vi stämmer av med Gudrun också, men det låter ju också rimligt, för det finns ju mycket rädslor kring igångsättning också.
Ja, och det är mycket såklart. Det är mycket jobb med sockret under förlossning. Mm. Det kan ta lång tid, det är mycket smärta, så det påverkar ju sockret. Så att det är klart att är man lite nervös inför det, så kan ju kejsarsnitt vara ett alternativ såklart.
Precis. Vad finns det för risker med att föda vaginalt som diabetiker?
Att föda vaginalt, om vi går precis in på själva hur födan går till, så är det här storleken på barnet som vi är väldigt noga med och vill veta. För att har man en diabetes i botten, så är risken ändå att bli stort barn, och då kan det föra med sig komplikationer som att när barnet ska födas fram så fastnar det. Så kallade skulderdystosi, huvudet föds fram och sen så får man jobba jättehårt för att få ut barnet resten. Sen finns det ju också då att man ser på statistiken att det blir mer akuta kejsarsnitt för de här kvinnorna. Vilket beror på då tydligen att blodsockret under förlossningen påverkas, att barnet får en sämre syresättning och så påverkas hjärtfrekvensen och så får man göra ett akut kejsarsnitt därför. Det är väl de sakerna som man tänker på. Men just att stort barn och att blodsockret påverkar också barnet.
Okej, så då visste du liksom dina spelregler så att säga när det var dags att bli gravid för er. Hur kände du någon rädsla när du väl liksom hade kissat på stickan och du var gravid? Hur gick tankarna kring diabetesen och graviditeten?
Men framför allt blev det en väldigt stor stress för mig. Jag kan bli stressad i normala fall när jag bara har mig själv att ta hand om. Att, oj, nu har jag liksom en tid bakom mig av ett katastrofalt socker. Mm. Det kommer komma igen om ett par år. Mm. Den stressen har jag liksom alltid med mig. Och det här blev ju ännu värre när man insåg att man hade en liten bebis i magen som påverkas hela tiden av hur mitt socker ligger.
Mm.
Och där... Som tur var så kände jag en helt annan, eller liksom min inställning till vårdkontakten skiftade totalt. Det var det absolut bästa som kunde ha hänt mig. Att vi hade så tät kontakt med dels både min barnmorska och läkare. För de hjälper en ju hela graviditeten och ger tips och råd och följer sockerkurvor och har stenkoll på att okej, nu går du in i den här veckan så nu kommer du antagligen behöva höja insulindoserna. Och det var guld värt att ha den handen, att kunna liksom inte vara helt själv i det.
Just det.
Faktiskt.
Just det. Gjorde du själv liksom massa, för man kan ju ta blod, liksom man tar ju sockertesterna hemma hela tiden själv. Mm. Blev det att du tog det extra många gånger?
Ja, det skulle jag säga. Så, som tur var hade jag precis fått en sån här knapp.
Ja, just det.
Där man bara kan skanna av sitt blodsocker. Mm. Och det är ju en enorm
skillnad. Det måste vara revolutionerande för alla. Så.
Att inte alla är berättigade till det.
Är det så?
Det är olika från olika...
regioner.
Ah. Ja, det beror på ekonomin i regionen. Så att under mitt första år, 1,5, så var det ju sticka i fingrarna.
Ja, precis.
Medan kommer man till Jönköping så fick alla en knapp. Mm. Så att det är så olika och det är jättekonstigt.
Gud, för min pappa har ju det också. Och det är ju, även om han svär över den här som piper hela tiden, så är det ju otroligt vad smidigt det är.
Det är jättehjälp. Liksom. Det är verkligen hjälp, och speciellt när du är gravid. Just för att du får ju upp din sockerkurva på ett diagram. Så även om du inte har tagit sockret... Så kan du ju se hur det har legat timmarna innan. Mm. Och du kan följa sockret på ett helt annat sätt. Ja. Vilket är extra viktigt som gravid. Jag kan inte
inte riktigt tänka mig hur det skulle ha gått om jag inte hade haft den faktiskt.
Nej, just det.
Men då är det ju väldigt smidigt bara att kolla hela tiden, så då blir det att man kollar väldigt ofta.
Ja, det förstår jag. Mm. Men du hade ju ändå sett fram emot sen när jag är gravid, då ska jag verkligen unna mig, jag ska vara snäll mot mig själv och jag ska äta glass och sånt där. Hur blev det nu istället då? Kunde du ändå njuta någonstans, eller?
Ja, men det tycker jag nog. Alltså, som tur var jag inte så sugen på sötsaker och allt sånt till en början. Så att det löste sig själv. Sen var det väl i slutet, de sista veckorna, då hävde jag liksom en mjukglass om dagen nästan. Och ja, men jag tillät mig att låta det få vara så. Att sockret kanske inte blev helt perfekt, men jag mådde bra. Sen var det ju så, det är gärna så att man går upp lite extra i vikt.
Ja.
I och med att insulinet är anabolt så lagrar man gärna på sig lite fett. Just det. Och sådär. Så jag gick upp ganska mycket i vikt, vilket jag försökte inte tänka så mycket på det under graviditeten, utan lät det bara vara. Sen har man ju kämpat efteråt desto mer. Det har man.
Men det låter ju verkligen som att du hade liksom otrolig stöttning där då, för det kan ju också vara, jag vet, vi har pratat om det tidigare i podden om de som har fått graviddiabetes och gått upp i vikt, att de har känt sig liksom lite skammade och tyckte att det var jobbigt rent liksom mentalt, och kanske också, även om de inte har blivit det av vårdpersonalen, känt sig liksom att man har gjort något fel. Så här liksom. Nu hade du ju sig din diabetes sedan innan. Men det låter ju som på dig som att du har fått otroligt fin dialog med dina barnmorska. Och
ja, men verkligen. Jag hade en barnmorska som var specialiserad just på gravida med diabetes.
Ja.
Och hon var helt underbar. Och det var mycket annat inom vården som jag behövde bearbeta. Dels efter min sjukhusvistelse när jag fick diabetesen. Det var väldigt mycket trauma kring det som jag såklart var tvungen att bearbeta när jag nu kom in i vården igen.
Just det.
Och där var hon en jättestöttepelare. Framförallt så de behöver ta ganska många blodprov på diabetikerna. Där hade jag en jättestor rädsla och ångest inför att de skulle sticka mig framförallt. Och efter första gången de försökte så sa hon, vet du vad, att du kommer få följa med mig tillbaka till mitt rum. Och så får du lägga dig ner och sen är det jag som kommer ta det blodprov varenda gång vi ses. Och då gick det jättebra.
Ja, fint.
Men då såg hon mig på ett sätt som jag behövde.
Ja.
Så att nej, men hon var guld.
Shout out till henne.
Verkligen.
Bra. Hur såg du på förlossningen då? Just med tanke på att du hade läst mycket om att många liksom tog kejsarsnitt. Ja. Men du själv hade ju tidigare varit peppad på vaginal förlossning.
Ja, men jag var ganska, alltså som person är jag väldigt sådär att jag inte vill läsa på allt för mycket. Jag är inte den som slukar massa videos eller böcker eller sådär, utan jag ville verkligen gå in med ett öppet sinne och en tillit till att min förlossning blev precis så som det skulle vara. Och det är någonting som jag verkligen har tagit med mig från den här podden framförallt, att det finns ingen normal förlossning.
Nej,
utan Så som det skulle bli för mig var precis så det skulle bli. Och det kände jag en jättelugn i. Och en pepp. Och se vad det var.
Härligt.
Ja.
Kul, vad glad man blir.
Ja.
Jättehärligt. Men, och vad sa liksom barnmorskan kring förlossningen? Hade hon några liksom speciella, vad ska man säga, inte pekpinnar, men liksom några tankar kring det?
Ja, precis. Där de egentligen, vi gick igenom förlossningen när det började närma sig. Men det var egentligen inte i några jättestora
konstigheter, utan man tar ju ett långtidsinsulin en gång om dagen.
Okay.
Som verkar under ett dygn ungefär. Ja. Och sen tar man ju ett annat insulin till måltiderna.
Ja, just det.
Men då var det väl lite att det här långtidsinsulinet, lite beroende på när förlossningen skulle starta, att man kanske skulle skippa det. Just för att riskera, eller inte riskera att bli för låg.
Okay.
Under själva förlossningen. Det var lite sådana tips och tricks. Men sen annars så, det enda de skickade med mig var att de är inte experter på diabetes.
Just
på förlossningen.
Det, just det.
De är experter på att föda barn. Eller hjälpa till att föda barn. Så känn att du äger din diabetes.
Mm.
Du vet när du behöver ta insulin eller sådär. Så det var väldigt, de kunde komma och fråga hur mitt socker låg när jag var inne på förlossningen.
Ja.
Men det var jag som bestämde vad jag skulle göra åt det, så att säga.
Just det. Men det var aldrig, och det förstår jag ju att det inte är eftersom det inte finns den rutinen. Men det känns ju som att i det här läget borde man verkligen ha liksom det här min barnmorska systemet. Att din barnmorska i det här läget var med dig hela vägen.
Ja, det hade jag älskat.
Ja, det förstår jag verkligen. Och det känns ju som att det borde vara så.
Ja, man kan tycka det. Mm. Verkligen.
Vi kämpar på tills vi är där, helt enkelt.
Ja.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Okej, men ska vi hoppa till dagen D, eller på det?
Ja.
Ja.
Men hon var ju egentligen beräknad fredag den 8:e.
Mm.
Och då hade jag en tid för igångsättning.
Just det.
Men när jag vaknade söndagen där veckan innan så skulle jag gå upp och kissa bara på morgonen. Och satte mig ner över toaletten och kände att nej, vet du vad, det där var betydligt mer än bara lite kiss. Det kom en rejäl skvätt vatten. Mm. Och då förstod jag att nu gick mitt vatten. Och det var en jättehäftig känsla, för jag hade inte, det var ju inga värkar eller någonting. Nej. Som hade kommit. Jag hade knappt haft någon förvärk eller så. Så att, men bara den att, ja, även om det här kommer ta tid, så är hon på gång.
Mm.
Hon kommer absolut komma innan fredag. Så att ja, jag smög upp igen och dubbelkollade faktiskt i er bok Vattnet går. Vad gör man när vattnet går?
Cool. Den finns att köpa på Adlibris och Bokus.
Ja, precis. Jag förstod det att nu när jag väcker min sambo, han kommer vilja veta exakt vad som händer nu. Yep. Liksom, så att jag kände att jag var
på den manliga psyket. Liksom. Yep. Steg ett, steg två.
Ja. Yes. Så ja, jag gick in och väckte honom och sa det. Nu gick mitt vatten. Och vi ringde in till BB. Och då fick jag en tid för att komma och kolla.
Mm.
Dels att det verkligen var vattnet som hade gått. Och så ville de ju kolla ja, men hur barnet mår och sådär.
Ja.
Och det tog ganska lång tid den kontrollen vet jag. För de ville gärna se när barnet är vaket. Och hon låg okay. och sov såklart. Så där låg jag med... sladdar och kölla hopp i ganska lång tid och han blir väldigt kissnödig och sådär som det brukar bli. Men nej, det såg bra ut och de sa det att är det ingenting som händer för att komma tillbaka imorgon.
Mm.
Är det ingenting som händer då heller för att komma tillbaka dagen efter det och då sätter vi igång
ja, just det.
Men det drog ju sakta men säkert igång där under dagen. Vi åkte lite i småpanik till affären så fort jag var klar där på BB just för att det här var ju under coronatider så vi visste ju att vi skulle behöva ja, att vi egentligen var fasta på vårt rum just när det. Vi skulle komma till BB sen.
Mm. Och hur var det då i Norrköping? Var det inga problem med partner att få vara med?
Nej,
och så?
Just då. Mm. Sen var det faktiskt inte så många veckor efter hon kom som de ändrade det. Där okay. de inte fick vara med på BB.
Ja.
Så vi är väldigt tacksamma att han fick vara med.
Ja.
Men så vi åkte och köpte på oss en massa snacks och åkte hem. Och då hade jag, på något sätt hade jag varit så inställd på att det här skulle ta en sån tid.
Mm.
Och det var nog där jag hade, bävat inför lite. Just att man skulle ha ont under en så lång period.
Mm.
Så jag hade laddat upp, jag älskar Ernst.
Ah,
så att jag hade sparat alla Sommar med Ernst-avsnitt den sommaren.
Alltså mysigt. Och, kan du tänka mig mysigare personer än att liksom hänga med?
Ja, men jag kände liksom, han är så, ja, det är så ångestfritt
ja,
för mig.
Verkligen.
Hela Ernst. Så att jag kände att är det någon som ska spendera den här tiden med oss så är det Ernst. Så att jag satte på ett Ernst-avsnitt, åt lite och sen drog det igång. Och jag minns att jag inte riktigt, alltså jag var verkligen i nuet hela tiden så pass att jag fattade nog inte riktigt att säga, men nu är det igång,
riktigt,
nu
ja.
På riktigt. Och ja, men jag sa det, nej, men jag försöker gå och lägga mig och vila lite. Och det gick ju inte alls, jag kräktes ju upp precis för allting jag hade. Och det satte ju igång ordentligt, jag fick ju riktigt, alltså så. Ringde in framåt eftermiddagen och då ville de gärna prata med mig. Jag fick en verk precis när de ringde. Men de lyssnade ju på hur man andas och allt sådär. Och de sa där att men det låter jättebra. Du får såklart komma in om du vill. Men vad vill du själv? Och jag ville ju vara hemma.
Mm.
Så länge jag bara kunde. Så att jag sa det. Men jag stannar lite till. Och då sa de. Ja men du är välkommen när du känner att det är dags. Liksom. Men sen tog det kanske bara en kvart.
Okay,
tills jag kände. Nu börjar det bli lite kämpigt att sätta sig i en bil. Så då sa jag. Nu åker vi in. Och den. Alltså vi har inte speciellt långt till sjukhuset. Det kan, vad kan det vara? 10 minuter. Mm. Men jag tror att min sambo fick stanna 6 gånger kanske, för jag klarade inte av att bilen rörde på sig när jag fick en verk, så han fick stanna bara.
Får jag fråga också, jag är inte jätteinsatt i Norrköping, finns det flera ställen eller är det en
det
klinik som man åker till?
Ja, precis, det är ett ställe. Och ja, jag kom in, egentligen så var det väl så under coronatid att det egentligen bara var jag som skulle få komma in till början för att kolla om det var igång eller inte, men de såg att det var igång och jag tror vi var ensamma till och med på BB just då, eller på förlossningen. Så att då gjorde de en undersökning och då såg de att jag var ju 7 centimeter öppen.
Shit.
Mm. Och där var en sån här
Jag behövde verkligen det. Och kände att med fasen, jag har liksom klarat det här 7 centimeter. Jag hade fått en knäck, tror jag, om jag bara hade varit uppe 3 centimeter.
Exakt.
Och då frågade de om jag ville ha bedövning. Och så. Jag har varit ganska, vad ska man säga, jag har varit ganska öppen för att det kan bli precis vad som helst just med bedövning.
Ja.
Men jag har varit lite tveksam till, men i och med att jag är lite rädd för sprutor och sådär, så har det känts lite jobbigt med...
Ja, det är inte så konstigt.
Nej, med ryggen och men så har man så olika hur effektivt det är för alla. Så att, då när det gick så bra så sa jag, nej, men vi testar, vi kör utan.
Ja.
De sa, ja men det är lugnt, du hinner ändra dig. Det finns tid om du vill ha det senare. Men sen när de gjorde en till undersökning, sen då hade jag öppnat mig till 10 centimeter.
Wow.
Och då sa jag bara, nej men gud, då bara jag får fortsätta med lustgasen, för den hade jag. Så kör vi.
Coolt.
Ja.
Men hur hade du koll på sockret under den här?
Det var tiden? Egentligen min sambo som fick ansvara för att kolla hur det låg.
Smart upplägg.
Mm. Mm. Och det är ofta ganska skönt för dem att ha någonting att göra.
Exakt.
Så att jag tror han uppskattade att få liksom kolla en gång i halvtimmen.
Kände sig viktig där.
Ja, så att det var han.
Ja, vad bra.
Mm. Mm.
Och det kändes liksom stabilt.
Ja, men det tycker jag. Ja. Just under förlossningen vill de ju gärna att man sticker i fingret.
Ja.
Det kan ju vara lite fördröjning när man kollar på knappen. Så att då fick vi sticka i fingret.
Ja.
Men alltså det är ingenting jag har något minne av. Så att det gick väl jättebra.
Ja. Skönt.
Ja.
Okej, så öppen 10 centimeter. Mm. Vad hände sen?
Sen började jag komma in i en dimma, tror jag. Jag tror att lustgasen gjorde sitt. Jag upplevde att det var först efter kanske 2-3 andetag med lustgasen som den gav effekt.
Ja.
Och då när man börjar ha så där ont, då kände jag så, men varför ska jag börja på noll?
Just det.
Varje gång.
Ja,
så att
jag det är ingen anledning att ta en paus.
Nej. Så jag sa så här, jag tar en liten stöd.
en hutt
emellan. Men, nej, men jag började ha rejält ont, men det gick bra. Men så här, i efterhand så förstår jag att jag var ganska borta.
Ja.
Jag förstod inte riktigt vad det var som hände. Skulle jag krysta? Väntade vi bara? Jag fick inga krystvärkar. Och de försökte att liksom flytta runt på mig. Och jag, nej, det var inget som funkade riktigt. Och jag var ju sådär att jag blundade under hela tiden. Och jag var jättefokuserad inåt. Så jag hade svårt att kommunicera.
Ja.
Det var ju någonting vi gjorde som jag kände, men här, det här funkar för mig.
Ja.
Men så fick jag liksom inte fram det. Så de bara bytte. Oj. Och det var väldigt svårt.
Ja, just det.
Men ja, det var väl någon gång jag verkligen kände det här trycket neråt. Som man brukar prata om. Men då, i och med att jag blundade, så jag hade uppfattat att de hade gått ut ur rummet.
Ah, okay.
Så då kände jag så här, nej, men då är det väl inte dags.
Inte dags.
Då ska jag väl inte göra någonting. Sen har jag fått förklarat för mig att det var ju alltid någon i rummet.
Som var kvar.
Jag var inte själv. Men nej, så att jag fick... de gav mig dropp.
Okay.
För att försöka få igång det helt enkelt. Och där blev det bara en enda smärta. Liksom.
Ja.
De frågade, har du en värk nu? Jag har ingen aning.
Ja.
Jag har ingen aning. Det gör bara ont.
Liksom.
Ja. Och vad jag fått förklarat, så sa de ju det, att jag fick krystvärkar, men de var så himla korta.
Okay.
Så jag hann liksom inte krysta någonting innan livmodern helt enkelt blev för trött.
Okay.
Och livmodern är ju en muskel som allt
precis.
Annat. Så att livmodern blev för trött. Och så här, i efterhand kan jag också tänka, liksom, det var ingen som försökte få i mig något vatten eller någon mat. Jag hade ju kraxat upp allting ganska många timmar innan. Och inget vatten, inget sånt. Och det var klart att livmodern blev trött. Eller liksom, ja, jag vet inte. Men nej, så att de tog beslutet till sist att nej, men vi behöver få ut bebisen. Jag tror aldrig hon var påverkad på något Nej. Sätt. Men de kände att vi behöver göra någonting. Nu har det gått lite för lång tid. Så att då blev det surklocka. De klippte. Och jag var inte alls med på riktigt vad som hände. Jag minns att jag en gång kände så, åh gud, men kom hon nu? Eller vad liksom hände? Men jag tror att det var helt enkelt de klippte. Jag tror att jag kände det. Att det kom lite blod. Typ.
Just det.
Och sen, ja, jag minns bara att jag någon gång slog upp ögonen och då höll de upp en liten bebis.
Oh, wow.
Ja. Oh. Shit. Så att, och det här gick ju jättefort. Alltså,
när de väl beslutat.
Ja, då tar det ju bara ett par minuter.
Han du blir rädd då, eller hur?
Nej,
eller
du var jag var inne så i borta din... i smärtan, tror jag. För vid det här laget så fick jag inte ha lustgasen heller.
Okay.
För de ville att jag verkligen skulle känna om jag fick en verk.
Just det.
Så att den hade de tagit bort. Och då var det bara en enda dimma, egentligen. Men ja, och de konstaterade ganska snabbt då, eller liksom de sa ganska snabbt att Du har dragit på dig en grad 4, jag vet inte om de sa grad 4 bristning, men de sa att du kommer behöva opereras.
Ja.
För det är ganska stora skador. Men vi kommer vänta till imorgon bitti tills svullnaden har lagt sig. Okay. Men så du vet att vi kommer behöva operera.
Hur kändes det då?
Alltså just, då, som sagt, jag hade inte läst på så mycket. Jag visste ju att det var någonting som hette bristningar, men jag hade ingen koll på olika grader eller liksom vad det innebar. På det sättet, för jag är mer, ja, händer det så händer det, då får vi ta det därifrån. Yeah. Men just där och då var det en kanske tuffast att veta att man skulle in på operation.
Just det.
I och med att jag är lite, ja, men har lite trauma kring just sjukhus, så kändes det jättetufft att veta att jag skulle iväg själv. Min sambo skulle liksom vara kvar med och lilla bebis, jag skulle iväg. Det var jättetufft just att jag skulle opereras.
Ja, jag förstår.
Och bli sövd, bara en sån sak.
Ja. Och när hon kom där, för jag förstår att du var ju i någon slags smärtdimma där. Mm. Men fick du någon känsla när du såg henne?
Nej, det skulle jag inte säga, och det är väl det jag har sörjt ganska mycket så här i efterhand, att jag inte var med riktigt, att jag inte förstod, att jag inte var där i medvetandet, utan jag var så pass medtagen att jag hade väldigt svårt att förstå. Jag vet att hon hade en ganska kort navelsträng, så de började med att bara lägga henne på magen, och då... Ja, men då låg jag bara och liksom tittade upp i taket och bara, ja, men hon kommer väl om ett tag. Alltså sådär. Och sen klarade de öppna på bröstet sen. Liksom. Men det var inget... Jag hade väldigt svårt att ta till mig henne för att jag var så medtagen själv. Och min sambo har sagt det efter. Jag tror att jag var så, alltså, att jag var så chockad också. Jag förstod inte liksom vad som hade hänt.
Nej. Känner igen mig i det.
Ja.
Verkligen. Och sen fick ni sova där en natt. Vara där en natt.
Ja.
Och sen skulle du rullas iväg.
Ja.
Igen.
Och jag har inte så mycket minnen av den här första natten. Mycket tror jag, för att det var väldigt mycket tankar bara på att jag skulle vara på operation. Man bara låg och väntade. Jag fick inte äta någonting heller. Så att jag var ju väldigt... ja, det var ganska många timmar sedan man hade ätit.
Ja, gud ja.
Och... ja, nej, men jag rullades iväg och...
Och förlåt, hur funkar det också med din diabetes liksom? Att inte äta, det är inte heller bra.
Det är inte heller bra. Jag minns inte att det var några problem. Utan jag tror sockret höll sig ganska stabilt ändå. Och det påverkas ju av mycket med smärta och sådär också. Så att jag tror att det var ganska okej.
Ja.
Det var inget jag minns att det var några konstigheter i alla fall. Men ja, de upptäckte ju ganska snart när jag kom till operationen att de inte alls kunde söva ner mig. Utan jag bett fel, så att de kunde liksom inte komma ner med den slangen.
Vilket
var väldigt, ja, sådär. Så att de bestämde att jag skulle få vara vaken.
Okay.
Men fick ju då samma bedövning som man får när man gör ett kejsarsnitt.
Ja.
Och ja, men, alltså, du kan ju tänka, jag kunde ju inte sitta sitta på något sätt. Och du var ju tvungen att sitta ganska rakt när de skulle ta den där sprutan. Och, men jag sa att jag var väldigt, väldigt rädd och väldigt nervös och orolig. Och då, de var helt, helt underbara. De lugnade mig och höll i handen och hjälpte mig att sitta. Och, det var även, jag tror det var narkosläkaren som sa det, men vill du få lite lugnande?
Just det.
Och då sa jag ja. Ja, tack. Ja, så jag fick faktiskt lite lugnande. Och det var faktiskt en jätteskön, det tog kanske 1,5 timme, det var en ganska avancerad operation, sa de efteråt. Men så det tog lite tid. Men i och med att jag fick lite lugnande så kunde jag bara ligga och vila. I och med att jag inte hade ont.
Gud, vad skönt.
Det var faktiskt ganska skönt. Och bara ligga. Och jag hade ingen bebis, inget. Liksom. Jag kunde bara ta igen mig lite.
Just det.
Även om det låter konstigt.
Men. Nej, men jag kan ändå relatera ändå till liksom, just den känslan att släppa allt bara en stund. liksom.
Ja.
Efterspelet av den här operationen, vi ska säga det att det här är verkligen ingenting som hör till det vanliga, så att det kanske är ingenting man behöver känna att man ska bli orolig för.
Absolut,
att det ska hända.
Inte.
Men vi måste såklart gå igenom det.
Ja. Ja, men jag fick komma tillbaka till min sambo och min lilla bebis efter operationen. Det jag tyckte var väldigt, väldigt, som jag inte alls var beredd på, var ju när den här bedövningen släppte. Så började hela kroppen att skaka.
Just det,
du hackar i tänder och det, liksom, det är verkligen okontrollerat skak. Det var ganska obehagligt. Men vi stannade kvar ett par dagar. Men jag kan vara ganska ledsen över de här dagarna, för att jag kunde ju inte ta upp henne. Liksom, om hon var ledsen så var det någon annan som fick komma med henne. Liksom, så att vi skulle testa att amma lite. De frågade ju liksom, okej, att vi tar med henne ut och på en kontroll. Så jag kunde inte ha brytt mig mindre. Jag bara, Tana, gör vad ni vill. Alltså det fanns inte att jag kunde ta in henne när jag mådde så dåligt. Och det har jag varit ganska ledsen över.
Det förstår jag verkligen.
Men det var... man fick fyra smått, tänkte jag säga. Men första steget var ju för mig att kunna kissa. Då ville de ju se att jag kunde. Och det gick faktiskt inte till en början, så att då fick de gå in och hjälpa mig. Men det var en gång. Sen drog det igång. Och sen var ju nummer två. Att kunna göra nummer två.
Läskigt.
Sen får du mycket medicin som gör att bli lösare och sådär. Men jag var så medveten om att jag kommer ju behöva göra det här för att vi ska kunna åka hem.
Just det.
Och just då så var vi otroligt trötta på att vara inlåsta i det där rummet. Och det var inte jättegod mat. Nej. Om vi säger så. Så att vi längtade hem. Så att det gick ändå. Kanske 2 dagar efter operationen.
Okay.
Så gick det. Så det var jätteskönt. Och det gjorde inte ont eller något.
Nej,
det var jätteskönt. Det var ingen, det var något som släppte då i alla fall. Och så åkte vi hem.
Och då hade de också sagt att liksom operationen gick bra, eller liksom, vad hade du fått för information om?
Ja, de gjorde ju en efterkontroll innan vi åkte hem. Och det var egentligen första gången jag var upp och gick ordentligt. Jag hade ju gått till liksom vår toalett, men inte längre än så. Och jag minns att jag gick i den där korridoren och tänkte där att gud, jag får inte visa hur dåligt jag mår när jag går här egentligen, för att då kommer jag inte att få åka hem. De skulle ju då undersöka, jag vet inte, jag tror att de gör det även om du inte har opererats eller inte, just bara kolla över livmodern och så, även om, jag vet inte.
Bra fråga. Vilken typ av efterkontroll görs på förlossningen innan man åker hem?
Och det här med efterkontroll så kallar vi det på BB när man skrivs ut för utskrivningssamtalet. Och jag tror att det kan se lite olika ut, men om jag ska bara dra alltihopa så går man ju igenom det här med med blödningar och avslag, hur det ska se ut, vad man kan göra att det är. Om det har varit en bristning, man har gjort något klipp emellan gården, så diskuterar man det och ger tips om vad som kan vara bra för att minska smärtan och så vidare. Man pratar om bäckenbottenträning och knipövningar och så vidare. Och att så småningom att vilka kvinnor tar kontakt med sin barnmorskemottagning för att få sin efterkontroll gjord. Och man pratar om efterverkar, det är lite olika. I det första barnet så brukar man inte ha så mycket efterverkar. Men däremot ju flera barn man föder så blir det mera verkar efteråt så att säga. Så. Och man går igenom allt från hemorrojder och om det är problem med det, kost och mycket kring känslor och den här hormonförändringen som sker. Man får ju tänka på det att hormonellt så har man haft 9 månader på att bygga upp den här nivån. Och så i moderkakan lossnar så pang säger det. Så det är en total explosion för hela kroppen, så man förstår ju om det blir mycket, mycket både känslor och fysiska saker som händer. Och det är viktigt att prata om det, att det är på det viset. Och samliv och efter förlossningen, och det är väl också väldigt olika tror jag vilken barnmorska som sitter, hur mycket man pratar om det. Men det ska tas upp i alla fall. Och lite solna ben och ja, hur man vilar och sömn och sådana saker. Jag har dragit bara som en ramsa på det här viset, och jag tror att det ser väldigt, väldigt olika ut. Och det viktiga är ju, tycker jag ändå, att det är svårt tror jag för många att ta in all den här informationen just då. Men att man, var vänder man sig, tycker jag kanske är det viktigaste när det händer någonting. Så vart vänder jag mig då? Det är jätteviktigt att få information. Och sen får man ju också då, det är mycket fokus på barnet. Jag tror att det faktiskt ligger mera på barnet vad man ska titta på och hur det ska vara än på sig själv. Så fungerar kvinnor inte i den här situationen, tror jag.
Nej, men så då utförde de ju en efterkontroll. Och den var väl inte så där. Är det någonting jag bär med mig från den här tiden, så var väl just den efterkontrollen var inte jättemysig. För de skulle ju egentligen upp i alla hål du har och kolla. Mm. Och just den läkaren var inte jättesympatisk. Jag kan känna så här, om du inte har fått barn själv, ska du vara där?
Exakt.
Ibland kan det säga. Men då upptäckte man faktiskt att man hade glömt eller missat en kompress eller liksom någon slags tygstycke i livmodern. Under operationen.
Och jag, helt otroligt.
Jag hade ju sagt under de här dagarna att liksom, ja, jag mår inte bra. Det är någonting som inte stämmer. Liksom. Och det är klart att man inte är på topp efter en förlossning.
Nej,
man
såklart.
Har opererat och så här. Men jag är helt övertygad om att den där gjorde sitt. Där inne i livmodern. Det är bara tur att de matade mig med antibiotika. Annars hade det kunnat gå riktigt illa. Så att,
och vilken tur, alltså en enorm otur, eller vad man ska kalla det här, att de upptäckte det ändå så hyfsat tidigt ändå.
Verkligen.
Så du inte åkte hem.
Precis, så att det var väl bra att man upptäckte den i alla fall.
Gud. Vad sa de då?
Alltså han sa egentligen inte någonting under själva undersökningen. Jag kände att det var någonting han fick ut. Och då var jag så här, var det liksom avföring? Ja. Eller vad var det här?
Ja.
Och sen kom de till mig efteråt när de hade pratat ihop sig. Och sa det, vi bara informera om att det var en kompress. Eller
ja. Men han fick ut den då under undersökningen?
Okay. Då tog han ut den.
Shit.
Så att, ja, det är inte jättehärligt när man liksom har fått barn och opererat. Så. Ja, jag är trasig överallt. Man ska dit och rota, men så är det ju.
Fanken alltså. Alltså ja, det är helt gud att det är ens möjligt. Men jag vet inte hur man gör när man opererar underliv. Så att,
nej, det kan inte
säga
heller.
För mycket. Nej. Men det känns ju som oerhört klant.
Ja, men man kan tycka, även om det är mycket svullnad och sådär. Alltså, det måste ju vara deras jobb någonstans.
Ja.
Att kolla av och
precis.
Vara säkra på att inget är kvar.
Hur kände du när de sa det? Ja, men just då var jag nog mer tagen av själva undersökningen.
Ja.
Och det är mycket sådär, det är svårt att ta in saker när man är så...
Ja.
Du är ganska skör.
Ja,
verkligen. Precis sådär efter. Så i efterhand kan jag känna, liksom, varför har jag inte mer? Eller varför,
jo, precis. Men så är det ju alltid. Liksom.
Så är det ju alltid. Ja. Och där får man väl bara vara lite snäll mot sig själv. Och
gud, ja.
Inse att ja, men man kan faktiskt inte vara... man kan inte slåss hela tiden. Liksom.
Nej, precis. Men fy fanken.
Ja.
Bad de om ursäkt eller något sånt?
Nej,
eller?
Ingenting. Nej, de sa bara, ja, men vi vill bara informera om att det var något kvar här.
Mm. Mycket intressant.
Ja.
Mycket speciellt. Mm. Och ja, ledsen att du har tvingats gå igenom det.
Ja.
Gjorde det då att när de fick ut, märkte du liksom någon skillnad i ditt mående de närmsta dagarna? Tror du på grund av det eller liksom...
Det är svårt att svara på. Jag hade ju bett om, för jag hade ju väldigt, väldigt ont. Ja. Det hade jag. Så att, och de hade sagt att vill du ha mer smärtlindring så finns det att få. Så att jag hade ju, jag känner att jag brukar alltid vara duktig flickan annars. Men nu sa jag till att, vet du vad, nu vill jag ha mer.
Ja.
Så att det fick jag. Och det är också lite så här lurigt. Så här, i efterhand så förstår jag att men det var ju morfin.
Ja.
Och det var ingen som sa till mig. Alltså det kan ju vara liksom beroende framkallande. Så det var ingen som sa att... Ja, kanske jag borde ha fattat det, jag vet inte. Men, nej, men jag mådde okej. Vi fick ju ändå komma hem. Vilket var jätteskönt.
Ja.
Sen skulle vi tillbaka på en återkontroll för Bonnie då. Någon dag senare. Och då, hon var ganska gul när hon kom. Men hennes kurvor hade gått ner innan vi blev hemskickade. Men då på den här återkontrollen så såg man att det hade rusat.
Jaha, okej.
Så att hon var ganska sjuk. Och vi kände så här, men gud, nu kommer vi behöva läggas in igen. Vi har precis kommit hem. Men då hamnade vi på... NIO-avdelningen. Ja. Och då var det lite andra regler där faktiskt. Så att då fick man komma och gå.
Ja.
De sa vi kan inte riktigt ha samma restriktioner.
Just det.
Mm.
Och vad hände där då? Eller?
Nej, men där var det så pass att, att de började prata om att behöva byta ut blodet.
Aha, okay.
Det hade gått ganska långt.
Oj, ja.
Och det var en sån här fruktansvärd ett par timmar. Vi hade hunnit åka hem efter den här kontrollen. Så skulle de bara liksom ringa och säga hur det hade gått. Men då ringde de och sa att ni behöver komma tillbaka.
Ja.
Så att då släppte min sambo egentligen bara av mig och Bonnie på sjukhuset. För att åka och hämta lite grejer.
Ja.
Och jag märkte på henne att hon var ganska tagen. Att hon var ganska trött.
Ja.
Det var väl någon barnmorska som skulle hjälpa med rätt till rätt läkare på något sätt. Och då hör jag hur hon säger till honom att ja, nu tycker mamman till och med att hon är dålig.
Mm.
Och innan i hissen hade hon liksom börjat prata om att man kanske hade bytt ut blodet.
Ja.
Och, ja, men det är inte saker man vill höra som ny förälder. Och där de gjorde då var att de satte mig och henne bara i ett rum. Själva.
Mm.
Och liksom, jag börjar gråta liksom idag när jag tänker på det där. För att de minutrarna som följde där, jag kände liksom att här sitter jag själv med min lilla bebis. Snart kommer hon komma in och liksom försöka förklara hur det här ska gå till. Liksom, kommer hon överleva? Mm. Kommer hon liksom... man hinner tänka ganska mycket. Och så, liksom, jag minns att jag satt där och liksom bara... både liksom rent konkret tänkte så här, okej, vad gör jag om hon slutar att andas?
Mm.
Ska jag springa ut i korridoren? Liksom, vad gör jag? Jag har ingen larmknapp. Jag har ingen, vad gör jag? Och sen var det liksom en annan... dimensioner och också liksom, vad gör jag om min bebis slutar att andas?
Ja.
Så här i efterhand så tror jag att liksom det var där och då som jag verkligen kände att jag hade blivit mamma.
Ja. Så fint i det mörka liksom.
Ja.
Det är det som är så jävla mäktigt. Liksom, så nära livet och döden kan, man kan komma barnaskapande samtidigt.
Men de ville testa och bara låta den sola med massa olika lampor överallt. För att se efter någon timme om det gick åt rätt håll. Och det gjorde det som tur var. Så vi behövde aldrig åka vidare till Linköping hade vi fått åka till då.
Ja.
Men, så hon fick sola ett par dagar.
Ja.
Och blev helt återställd. Så det var inga konstigheter.
Skönt.
Mm.
Och du då, med tanke på stor förlossningsskada och operation, hur har det läkt?
Alltså, vad säger man? Oförskämt bra. Vilket känns jättehärligt.
Gud vad skönt.
De var otroligt nöjda när de kollade upp efter, jag tror att det var efter ett halvår, så ville de göra en liten kontroll. Och det är många som pratar om liksom en grav 4-bristning, att det är svårt att hålla tätt, både liksom kiss eller avföring. Att man kan ha ganska stora konsekvenser av en sån förlossningsskada, vilket jag har känt av en del. Jag känner att det är en del saker som jag skulle behöva söka för idag. Vilket är mycket att jag har egentligen svårt att känna när jag behöver gå på toaletten. Så det kan komma ganska plötsligt. Just och då det, får jag världens liksom, magkramp. Nästan som att jag skulle få en liten miniverk. Och där behöver jag ju liksom bara kolla upp såklart. Men annars liksom inga konstigheter. Och det var ju också mycket sådär. För jag hörde faktiskt av mig till min barnmorska ett par veckor efter förlossningen och sa det. Men jag är ganska ledsen. Inte så mycket över liksom hur allting har blivit, men framförallt hur jag mår nu. Jag var inte förberedd på det. Så då fick jag komma till henne och prata, och hon frågade också så här, men vill du att jag tittar bara liksom hur det ser ut? Och då såg det ju bra ut, men det behövde ju läka. Men det hon såg då var att det var något stygn som hade lossnat, så att på något sätt hade de dragit åt lite tajt på något ställe. Okay. Jag tror det var liksom i mellangården på något sätt. Som sa det kan vara så att du kommer ha ont vid samlag.
Ja.
Men det är liksom bara tuta och köra och testa. Och skulle du ha ont om ett halvår så måste du komma tillbaka och se till. Men det var aldrig några bekymmer där heller. Det var jätteskönt. Så att jag tror att jag har haft... Jag vet inte, alltså det är också svårt. För att det är ofta som allt är dåliga får synas och höras i samband med sådana skador.
Så är det ju.
Så det är svårt att säga om jag har haft tur eller om...
Eller om det är så här det ska vara.
Ja, liksom. Precis.
Nej, men verkligen. Och det är ju komplicerade operationer och komplicerade skador. Men man ska aldrig ge sig förrän det är bra.
Nej.
Och det är ju någonting som är väldigt svårt för många att prata om. Och liksom, kanske också svårt att erkänna för sig själv.
Mm.
Man behöver hjälp med.
Mm.
Men det är ju precis så här det ska bli för verkligen. Alla liksom.
Ja.
Och så ska du få hjälp med det här sista.
Precis.
Också, såklart.
Ja,
men det är ju underbart att få höra att det kan gå bra också.
Verkligen, det kan absolut.
Mm. För det jag tänker också speciellt det här med samlag och liksom gå på toaletten, att det finns ju så, alltså det måste varit så mycket nervositet kring det, att liksom ska jag testa här nu då?
Ja,
liksom, fasiken.
Ja. Ja, men det var en stor nervositet som släppte just där redan på sjukhuset just med toaletten. Ja. För då kände man ju i och med att jag hade ändå de här laxerande tabletterna jag tog, så märkte jag att okej, det gör inte ont. Men det ska man ju veta att jag tror att jag duschade efter varje toalettbesök i säkert 2 månader.
Ja.
Istället för att torka.
Just det.
För där var jag väldigt...
Det förstår jag. Och det är därför vi ska återinföra BD i det här landet.
Precis.
Fan det bästa som finns.
Ja, det hade varit bra faktiskt. Ja.
Det är så jäkla grymt.
Ja.
Men du, det är fantastiskt att höra din story som har så mycket spännande saker, fel uttryckt, men det är spännande att lyssna på allt du berättar. Hur mår du i din diabetes också idag?
Men jag mår ganska bra. Nu har jag haft en tid som har varit lite tuffare. Jag tar efter barn och graviditet och allt det här, så har jag fått öka mina insulindoser ganska rejält. Mm. Det är normalt under en graviditet. Alltså man kan ju säga att som regel så brukar du kunna behöva dubbla dina insulindoser under graviditeten. Men sen så fort bebisen är ute så brukar man kunna hoppa tillbaka.
Mm.
Där är väl inte jag riktigt.
Okay.
Jag är någonstans mitt emellan.
Ja.
Men ja, det är en utmaning när man har ett litet barn att ta hand om också. Att kunna prioritera sig själv och framförallt så där om du får en känning och blir låg och hon sitter och skriker någonstans.
Exakt.
Ja, nej, då vet jag att då måste jag ta mig själv först.
Ja,
för annars så kanske inte finns någon som kan ta hand om den här skrikande bebisen sen.
Exakt.
Så att, det är klart att det finns utmaningar i vardagen. Mm. Helt klart.
Finns det någon rädsla på det vi pratade om, ärftlighet? Att du känner någon rädsla för ditt barn eller?
Ja, inte direkt rädsla skulle jag säga, men en oro absolut, eller i alla fall en stor förhoppning att hon slipper.
Ja.
Jag är inte den som, min sambo hamnar gärna i katastroftankar och är där och håller på, men jag kan inte riktigt vara där, tror jag. Jag kan inte ta in det att hon skulle kunna få diabetes. Nej. Längre fram. Utan får hon det så får hon det. Men jag hoppas vid Gud att hon slipper.
Mm. Det gör jag också.
Ja.
Vi har pratat om mycket olika saker idag. Men har du något tips till, men dels kanske diabetiker som lyssnar, men egentligen vem som helst som är gravid idag?
Ja. men som diabetiker framförallt, så ska man väl i alla fall ha med sig att det finns otroligt mycket hjälp att få.
Mm.
Är man orolig eller har funderingar så finns det jättefina kompetenta människor inom vården som kan hjälpa till både innan du ens är gravid och under graviditeten, men också efter.
Just det.
Så det finns verkligen hjälp om man vill. Men annars, ja, jag önskar och hoppas att alla gravida får uppleva en förlossning utan corona.
Mm.
För det var vår stora sorg, tror jag. Vi har sagt att ingen mer bebis under en pandemi. Men annars bara försöka ha så stor tillit det bara går till att det blir precis som det ska.
Suveränt.
Ja.
Tusen tack.
Tack.
Tusen tack, Madeleine Holmqvist. Alltså, jag fick såna rysningar när Madeleine berättade om det där väntrummet där hon för första gången kände sig som en mamma. Så vackert och så hemskt på samma gång. Otroligt starkt det där mammaskapet. Hörni, tack för idag. Glöm inte att Vattnet går. Ja, men det finns både som mammagrupp på Facebook och som kul konto på Instagram. Vi ses där. Tack för att du har lyssnat. Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.